Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen till podcasten om valet 24. Det låter lite konstigt kanske att så det heter, men vi jobbar på övervarv här och det är ju den här liksom frågestundsdelen och sen uppföljningen, fortsättningen. Åtminstone de 100 första dagarna av presidenten Trump. Det är jag, Henrik Thorsson, och så är det doktor Klaus Stolpe. Välkommen med.
Ja, hej. Tack ska jag väl säga.
Ja, tack. Varsågod. Men du ska vi förklara att du är ju på Åbo Akademi och jobbar där. Och du jobbar ju inte med Amerika just nu, eller hur? Utan andra saker.
Nej, det är ju kommunalval och välfärdsområdesval i Finland på söndag. Alltså motsvarande till regionval i Sverige, om vi nu förklarar det enkelt. Och jag ska vara med i den här österbotniska valvakan, jag håller reda på, eller försöker febrilt hålla reda på de här 14 kommunerna som ligger längs kusten här. Och det är lite, om någon från Sverige lyssnar på oss, så det är lite knepigare än vad det kanske verkar, för att vi har ju direktval av kandidater här. Vi har ju inte där färdiga rangordningslistorna som partierna gör upp i Sverige.
Just det.
Vilket krånglar till det, och dessutom så är de varje kommun är sin egen verklighet på något vis. Det kan vara språkligt och politiskt, och går vi norrut så har vi en viss religiös prägel, framförallt i en kommun som heter Larsmo. Det är enda kommunen i Finland där Kristdemokraterna har egen majoritet till exempel, och sen går man en 5-6 mil söderut så kommer vi till Vör, och det är därifrån Kai kommer. Det är därför den kommunen är känd. Men där har ju alltså svenska folkpartiet som sitter på varenda plats i hela fullmäktige.
Just det.
Och sedan då på sån här med tvåspråkiga orter så finns det ju hur många partier som helst.
Okej.
Kan finnas, kan väl säga så att.
Men det gäller för dig att lära känna då dem och olika, alla varianterna då?
Ja, jo, precis, och det gör jag ju helt enkelt med att jag utnyttjar mitt sociala nätverk, så jag ringer ju och skvallrar med folk som har lokalt kännedom helt enkelt.
Okay.
Och det är ju inte nödvändigtvis de som jag känner bäst på orten, men de som jag upplever att det är helt enkelt objektiva, som man kan löna sig att snacka med helt enkelt. Men jag har suttit mycket i telefon på sistone, kan jag ju säga.
Så det är det du är upptagen av. När man kör här längs vägarna i Österbotten i Finland, då är det ju på, ja, nu håller de på att gräva ner just elen här, men det är än så länge en hel del elstolpar då längs vägen, och då sitter de där skyltarna där på olika personer som man kan välja.
Ja.
Så att, och kommer man in i en ny kommun så är det andra personer, så varje kommun har sina bilder då, som du säger.
Precis, ja, precis.
På tal om det här med en kommun som är väldigt inriktad på det kyrkliga kanske, och där de partierna har stark framtoning. Om vi återvänder till USA, som ju är väldigt mycket i hetluften nu med tullar och allting, så dök det upp en intressant grej. Jag vet inte, jag tror du kände till den här personen, men det var så, tror jag, att Trump hade inrättat ett trokontor, alltså faith office. Och det var någon konstig video. Jag tror, var det så att du såg den där videon? Du kände till personen sen
som har
fått det här uppdraget, och den har en video för sin andra verksamhet, sin kyrkliga verksamhet, eller hur? Så.
den dam som, något till att börja med, hon ser ganska bra ut, ska jag väl för så det kan ju locka en del att titta på henne, men att redan tidigare så hade hon en sån här märklig video var hon försökte locka änglar från Afrika till USA och stå och skrek någonting gutturalt som väl skulle föreställa var någon slags Afrika. Det var bland det märkligaste jag sett någon gång.
Alltså hon, för flera år sedan var det?
Ja, jo, men att hon är ju helt luften på nytt, för att nu håller hon på Alltså jag drar ju en parallell till de katolska kyrkan sålde avlatsbrev förr i tiden. För om man betalar $1,000 åt henne så får man ungefär syndarnas förlåtelse, ett långt och hälsosamt liv och kanske lite rikedomar. Och det var väl också några änglar som vaktar över en och det verkar totalt snurrigt.
Men alltså, det fanns ju några bilder också. Där, inte vet jag, det var ministrar, men det var några män hos Trump eller så som stod liksom samlade och hade handpåläggning och hon var med där på någon av bilderna. Och liksom, det här är en väldigt stark fråga, liksom att trokontor, att face off, finns det någon motsvarighet i kommunerna i Finland eller i Sverige? Jag menar den här...
inte ens i Lars må ha de ett trokontor.
Men vi har ju pratat om i vår serie Mr. President att det här med tro och jag hörde senast idag i någon podd att ja, han är ju en bra kandidat, han är troende och god kristen. Det här, den biten är väldigt viktig i USA liksom också. Du kan inte vara president om du inte är troende, alltså. Det är helt omöjligt, tycker jag du har sagt någon gång.
Ja, vi ska säga, jag tror inte, speciellt bland republikanerna så är det starkt att inte skulle, jag menar, inte skulle rekommendera någon bland demokraterna heller att gå ut och säga att ja, by the way, jag är ateist, att det skulle knappast falla i speciellt god jord.
Nej, men jag menar, det är väldigt fint att ha en tro och det är en väldigt viktig sak, men samtidigt så kan man tänka sig att i en modern värld är det liksom också mer skilt, och det verkar inte vara, det verkar vara lite fast i USA, men ja, vad kan man säga om det? Så är det samhället.
Olika länder har olika grad av religiös prägel, att om vi går... Nu är ju ingen expert på religion, men att det vet jag nog i alla fall att om man jämför Polen och Tjeckien som är grannländer så i Polen så alltså där vad heter det, kyrkan fortsättningsvis väldigt stark och i Tjeckien så har de väl mest, det är väl bland den största andelen personer som inte är med i någon kyrka överhuvudtaget i hela Europa, så att där har vi två grannländer var det kan skilja väldigt mycket.
Nej, men en intressant aspekt, och den filmen då där hon i senare då gör reklam, och det var någon reklamröst också där hon, jag hörde den bara, men du såg den där hon meddelade att om man lämnar $1,000 så skulle man få en ängel som kommer hem och allt det här.
Med allt det var.
You can receive these 7 supernatural blessings for you and your house according to Exodus 23. God will assign an angel to you. He'll be an enemy to your enemies. He'll give you prosperity. He'll take sickness away from you. He will give you long life. He'll bring increase in inheritance. And he'll give a special year of blessing. You're not doing this to get something, but you're doing it in honor to God, realizing what you can receive.
Kändes liksom helt snurrigt.
Så att jag
har märkt väl snurrigt utgående från liksom min mitt perspektiv och så vidare för någon annan, så att ja, men det där kan ju vara trevligt.
Ja, nej, men med all respekt. Men det här med tro och vad ska man säga, spådomar, allt det här, det är vi ju återigen, vi pratar om det flera gånger, det här med polls, attitydmätningar och sånt om vad man tycker och så här. Och det som har hänt sen vi pratade sist, det var att Trumps siffror då, approval för Trump, om man tittar då på det som du tycker medlet, och det är ju real clear politics, man kan se det där, så såg man ju där att i kring förra veckan, just där någonting innan, så börjar plötsligt de här kurvorna röra sig. Det var så att Trump hade haft ganska länge lite minus, men liksom inte så mycket. Att det vi pratade om det sista, att det var 1%, 1,5% som skilde åt de som var emot och de som var för honom, i det att man tog alla, vad heter det, mätningar ihop.
Vägde ihop alla mätningar, alla seriösa mätningar som har gjorts under en viss tid, för det kommer ju sådana liksom nästan dagligen.
Ja, men efter mötet med Zelensky och sen innan Wisconsin, som var förra veckans val av domare, så plötsligt började det röra sig lite ifrån varandra, mycket långsamt. Men den ligger liksom 47%, den positiva, helt fast alltså. Det går inte under 47%.
Nej, det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt stabilt. Och speciellt om media ofta rapporterar här, så kan man ju tro att Trump är väldigt impopulär, för man visar bilder av demonstrationer och sånt. Och det är ju klart att det är ju bra tv jämfört med att visa någon tråkig graf, men att det intressanta är ju att det har ju bara sjunkit med ett par procentenheter, där liksom andelen amerikaner som tycker att han gör ett bra jobb, för att de som är ute på gatan och demonstrerar, så det är ju inte frågan om människor som har röstat på Trump och nu har ångrat sig, utan
nej,
det är ju
väldigt få
som,
i så fall.
Ja, precis, någon enstaka kan ju alltid slinka med där, men att flertal är ju nog sådana som har varit emot honom från första början, och sen har de blivit argare och argare, och sen så har de gått ut på gatan. För att jag faktiskt, nu låter jag säkert mer nördig än vad jag är, men att kolla några av de där, just på det Real Clear Politics, så fanns det ju uppräknat, man tog ut snitt av en 14 olika mätningar. Jag kollade på några av dem, och för vissa så serverar också siffror på att vilka är det som tycker om Trump och vilka tycker inte Trump. Och det var ju så att det var ju 98% av demokraterna som var emot och 95% av republikanerna var för honom. Så att den där ändringen kommer ju då via sån här undecided obundna, och där så var det då typ någon sån här att en tredjedel var för och två tredjedelar var emot, så att det är ju det som är den där nyckelgruppen också i att vad är det, de där som liksom ibland är republikaner, ibland demokrater, att hur röstar de? Så att det är väl där som den där skillnaden inträffar, för att fortsättningsvis sådana som identifierar sig som republikaner, så var ju nästan som alla för helt enkelt.
Men då, man rapporterar ju ganska mycket om att mycket av det som det här Doge som Musks grupp har gjort och överhuvudtaget Trumps politik kan slå ganska hårt mot de republikanska områdena. Men, och då kan man bli förvånad när man ser det här som du säger. Men kan det också ha att göra med att vi måste ju, de säger ju det, man måste ju stå ut med en del smärta för att det ska bli bättre. Och är det särskilt så att han har ju så bråttom, han har gjort så mycket på kort tid, så har man kanske tålamod också för att okej, det ser ut att bli dyrare grejerna och det blir sämre vissa saker, men det har gått så kort tid, vi har tålamod, vi kan vänta ett år till och först då kanske det kommer, om det skulle vara då dåligt för den gruppen, att man har ju, just för att man tror på Trump, och då har man tålamod. För
jag inte bara tror, utan det handlar ju också om att man har trott, och då har man ju som övertygat sig om att Trump och republikanerna är jättebra och demokraterna är onda kommunister och Gud vet allt. Och då det har blivit en sån tudelning, så då blir det också svårare, den här tröskeln att erkänna att jag kanske borde rösta annorlunda, så den blir ganska hög. Och sedan då man har sett intervjuer med folk, att ja, vad tycker de om de här höga tullarna? Ja, det här är jättebra för att det här det är jättebra för att Trump har sagt det, och nu hoppas jag verkligen att en iPad blir billigare. Så, nej, men snälla, den blir ju dyrare. Nej, att de liksom verkar ju inte heller ha den här liksom grundläggande kunskapen om. Och det är klart, det kan ju vara specialfall, någon sån här sällsynt okunniga individer som man liksom skymtar i någon sån här YouTube-klipp eller något annat. Och likade för den delen, men att det är liksom, man häpnar ganska ofta.
Ingen före Trump nästan har ju vågat göra såna här saker, för han vet ju det, att det där är ju abstrakt också. Om man säger att iPad, som en sa idag, det kommer att bli 3 gånger dyrare iPad, i och med att Trump hotar med tullar tillbaka på Kina som nu har satt, alltså det blir om och om igen, flera sådana. Men det är ju det är ju bara teoretiskt. Det är ju först när det händer som den där personen du säger kommer att reagera. Och lyckas Trump, och det har aldrig hänt.
Tredubbel låter ju lite att ta i, men i alla fall, jag är inte ekonomiskt kunnig, om vi säger så, men att så mycket förstår jag att en tull gör att en sak är dyrare.
Ja, men det finns ju massa olika siffror om vad det blir, men det var bara ett exempel. Men just det här att om det lyckas så kommer aldrig den där, jag menar, varför vi är emot kanske, varför någon är emot nu, det är ju teoretiskt emot. Man är ju teoretiskt att det borde bli dyrare, för vi ingen vet ju egentligen. Förutom att börserna har rasat då första dagarna väldigt mycket, men de kan ju gå upp igen. Det är ju så med börser, de går upp och ner. Så det är väldigt mycket sånt här abstrakt som den där vanliga människan inte behöver bry sig om, känns det som.
Nej, det är klart. Och jag menar, sitter du inte på aktier så spelar det kanske ingen roll om börserna sjunker med 8% eller något sånt, för att du märker inte för att du själv får sparken att det är dåliga tider. En grej, det blir som talar i termer av abstrakt och konkret, och det är ju det där att han har ju liksom lovat att ställa saker och ting till rätta på nolltid, och men han har snart gått 100 dagar eller åtminstone 70 eller 80, och det här han, om matpriserna fortsättningsvis stiger. Så jag menar, det går inte att skylla på Biden i all evighet. Ja. Han besöker, men att för den konkreta, för den som går till Walmart och märker att pengarna inte räcker till, så i något skede börjar den här personen känna sig sviken. Att, men vänta, så att varför röstar jag på Trump? Jo, för att maten var så dyr, men fan, den är ju ännu dyrare nu.
Nej, men det verkar vara ett tålamod för den här förändringen. Att man, det verkar som de som du säger, de som har röstat för honom, de är trofasta, och det här med att han lovade första dagen ska det ändras, de har tagit det med en nypa salt, känns det som. Alltså, om man ser på siffrorna, att de har tålamod, verkar det som, många väljare. De håller fast vid Trump.
Ja, tills vidare har de.
Och som du sa, det är en stolthet också i det att man har valt.
Ja, precis. Att det tror jag inte att man ska glömma bort, att ungefär att det är svårt att konstatera att fasen, jag gjorde bort mig. Det ser man ju redan när man ska tillrättavisa någon idiot på Facebook. Alltså folk liksom dör ju hellre än att senast så var det någon, för en liten stund sen så var det någon som påstod att det här han, det är bara 30% av invandrarna i Sverige som arbetar, och det var inte speciellt svårt att googla. Så jag liksom slog in på Google hur stor andel eller av arbetslösa eller bland folk med invandrarbakgrund i Sverige. Det tog liksom en bråkdel av sekund, så bara la jag den där länken och skrev 84%. Menar, inte ska du tro att den där personen kommer att säga, oj, jag ber om förlåtelse, jag skrev att det var 30 och du tillrättavisar mig, så nu vet jag att det är 84% av dem som arbetar, utan han kommer att skriva att jag är kommunist eller bög eller liksom någonting annat.
Att attackera Klaus då på det viset. Men alltså, det här med tid, att ha bråttom, att göra massor av order då och förändringar nu under kort tid som Trump gör. Det finns ju en sak som Putin och Xi då i Kina har fördel av, och det har ju också Putin påpekat själv, att problemet med USA är ju att man har val var fjärde år då, så att, och det är ju, han har ju sin agenda varför han säger så, men det här med, kan man tänka sig det här med att det är en fördel för starka ledare att de sitter kvar, den som vill uträtta någonting, ska vi säga, oavsett vad det är man vill uträtta. För Trump är ju nu andra gången, han ska ju egentligen inte få vara med mer än det han har kvar på den här tiden, och det har snart gått ett halvår. Det är väldigt bråttom, och kanske redan om ett och ett halvt år förlorar han kanske makt. Så att, är det där ett problem om man ser det för reform, trots att vad vi än tycker om Trump och Xi och Putin, är det ett problem med de här korta valprocesserna, just att förändra samhällen och göra dem, utveckla samhällen?
Ja, det där gäller ju även i en vanlig arbetsmiljö, att om vi nu säger att jag då skulle bli anställd på ett år i taget för att dra några kurser, blir det ju sån där brandsläckning av det hela, att vad ska jag göra under kommande läsåret? Om jag vet att jag kan ju hålla den samma kursen om 5 år, så kan jag som planera det på ett helt annat sätt och en långsiktighet i det, så att det där gäller ju både i stort och smått. Men å andra sidan, om man nu ändå har chans att ha 8 år på sig, så att det är ju inte en kort tid, inte. Det är klart, det skulle vara bekvämare om du vet att du får sitta 20 år eller något sånt, men det är ju kanske att då har vi ju ett demokratiskt underskott också. Det är lite svårt, allt för långa mandatperioder.
Nej, det är risk med det, som varken, eller Putin och Xi, de tycker ju bara bra om den delen. Men antar jag, men det, Trump hade ju 8 år på sig, men han, han blev ju bortsprängd då i mitt emellan och så kommer han igen. Vissa menar att det hade varit bättre om han hade gjort alla 8 åren. De som är emot honom tycker att då hade han gjort liksom klart det. Men nu kommer han har varit borta 4 år, så kommer han tillbaka och har stärkt liksom sitt kunnande och förberett sig. Så att de här 4 åren blir mycket värre. Och andra sidan kan man ju tänka just det där du säger, att eftersom demokraterna lyckades bryta upp det, eller om man tycker om Trump, till följd av det så blir Trump nu svagare för han har mindre tid. Så att hade han varit i 8 år hade han kunnat ställa till med värre saker, eller kunna göra bättre, beroende på vad han tycker om honom. Men det här att han fick ju inte 8 år, han fick 4 och 4 med 4 år emellan. Är det en svaghet eller är det en styrka i det här sättet att tänka? Att den som vill förändra måste ändå få chansen, liksom, tid.
Ja, det är liksom en evighetsdiskussion, ja. Naturligtvis. Att någon kanske tycker att man ska få bli vald många gånger och någon annan tycker att man inte ska få bli omvald alls. Kanske tycker att man borde ha ändra mandatperiodernas längd eller något sånt, så att inte finns det ju något. Det finns liksom kastaskåpslösning på det där heller inte.
Nej, men i Finland hade ju Kekkonen under lång tid, som ju inte var, han var ju inte en diktator på det sättet. Alltså det var en positiv lång tid, kanske man kan säga, ändå övervägande, eller? Hur ser du på det?
Jo, i sig kanske, men vi hade en sån helt märklig grej. Alltså vi har 6-åriga mandatperioder för presidenten. Då han blev vald då. Att de blev vald 56 och 62 och 68. Och sen då det skulle vara val 1974 så höll man inget val. Utan han hade surnat till då för att någon hade varit ful i munnen mot honom under föregående valkampanjen. Jag vill inte vara med. Så de stiftade fan en undantagslag och förlängde mandatperiod med 4 år. Alltså inte varför inte en hel mandatperiod i sådana fall? Och jag menar, det råder ju inget tvivel om att huruvida Kahn ska ha vunnit eller inte. Han ska ha vunnit överlägset, men att det var en maktdemonstration och utan dess like. Jag berättade åt en amerikansk statsvetare en gång att by the way, vi höll inget presidentval 1974 utan vi förlängde det med 4 år. Han sa att det var första gången han har hört talas om att något sånt skulle ha skett utanför Latinamerika.
Men var det så att fanns det ingen begränsning på antalet man kunde bli omvald?
Nej, det ändrades först efter hans tid, så att det ändrades sen där i början av, eller någon gång på 80-talet och då, det måste vara i slutet av 80-talet, övergången till 90-talet kanske, för att Mauno Koivisto då blev ju vald 82 och 88 och han skulle ha fått ställa upp 94. Mm-hmm. För att en lag gäller ju inte retroaktivt, men han sa, jag minns att Koivisto då uttalade sig att han kanske ville lägga av för den delen, men han sa att han tycker att moraliskt så gäller det även honom.
Han gjorde en Washington helt enkelt.
Men precis.
Blev han vald sen igen då, 78 eller?
Ja, 78, men då har vi igen det där samma med osynliga maktstrukturer som kan följa en långvarig härskare. Det kan gälla en ordförande för en idrottsförening eller vad som helst, men att det blir som så självklart att han är oersättliga, så att alla partier av betydelse ställde sig bakom honom 1978, så att man brukar skämtsamt säga att valkampanjen så handlar om vem Kekkonen är vackrast.
Ja, just det.
Alla har samma så att han måste ju ha varit gaggig då redan, för han lämnar posten sen i bara något år senare.
Ja, så var det.
Och jag menar, det måste ju ha, de som var i de inre kretsarna, så måste ju ha rimligtvis ha märkt någonting att nu står inte allting rätt till. Jag kan ju då berätta som kuriosa att han var 78 år, det vill säga samma ålder som Trump var nu då han blev vald, och som Biden var då för 4 år sedan.
Ja, just det. Oj. Ja, men det här med, det är svårt att säga, skulle det vara bra att Trump hade varit en längre period, inte liksom korta, men han är ju inte känd för att vara eftertänksam och hans medarbetare slår ju sönder saker och har bråttom, så att det är inte säkert att det skulle varit mera målmedvetet och på ett bättre sätt om det hade varit längre, och de som tror han är ett hot förstås vill inte att han ska ha haft en längre period, och det är ju frågan om han är ute efter att få en tredje period, och det har vi ju förklarat och du har förklarat att det är omöjligt att han ska få det. Men han har ändå uttalat det av och till, senast för någon vecka sedan, att att det, han tycker det är intressant. Man vet ju aldrig, det var någon podd där det var en kvinna som sa att det måste bli, då i så fall är det väpnad liksom, attack som gäller, att det går inte, precis som du har sagt, att ändra reglerna, eller han får aldrig godkänt i senaten, utan det måste ju vara med militära medel.
Hinner inte heller får
nej, han, det för kort,
i och med att det ska ut i delstaterna efteråt, så att jag menar, det här är ju hypotetiskt, för att det, eftersom det ska ha kvalificerad majoritet i både senaten och representanthuset, det får han ju aldrig.
Nej, precis.
Så och sedan, men att även om så vore, så då ska det via delstaterna och godkännas av vad blir det, 38 delstater av 50 eller något sånt, och det är ju inte sånt som sker över en natt.
Nej, det måste ju vara någon revolutionär kupp som sker, alltså det är det enda.
Ja, ja.
Men vi har pratat om storhetsvansinnet förut, och det här med Grönland, att Danmark missköter Grönland, det har varit lite tystare om den här veckan, men det har ju varit upp och ner av och till på tapeten när Vance och hans second lady var där för någon vecka sedan på Grönland och höll sig undan befolkningen dock, men de var där på en konstig visit och så vidare, och du hade sett någon artikel om det här med Danmarks ansvar från Le Mans. Du läser inte franska, men...
Jo, de har under kalla kriget så har de tusentals soldater. Jag kommer inte ihåg när det var från den här franska tidningen Le Monde, som jag då inte kan. Jag kan ju inte franska, men de har en engelsk upplaga på nätet, och där framgick det att som mest hade de väl haft något... Vad var det, något 10 000 man eller 16 000 eller jag vet inte, kommer inte ihåg, men att det var ju liksom mer än vad man skulle ha trott, men det var ju då kalla kriget vad som tuffast, och nu har de ju folk där på någon sån här ganska jämförelsevis obetydlig flygbas där, så att då kan man fråga sig att vem är de då att peka finger åt Danmark. Sen är det ju en annan sak att USA har ju andra liksom potentiella resurser att lägga in dit, men att liksom de där ordvalen om att Danmark har misskött sig, så kan man ju då ställa mot de här siffrorna med hur många amerikaner som finns stationerade där, och nu är det tyvärr så pass länge sedan så jag kommer inte ihåg det, men att är det någon som är nyfiken så är det bara att googla Le Monde, US Troops, Greenland eller
men det visar ju i alla fall att det här med att för USAs säkerhet är det viktigt att ha Grönland, så det är inte säkert att det är det, utan där kan de ju ha trupper i alla fall, utan det måste ju vara de här mineralerna som de
är. Ja, det är just så jag säger det.
Ja, men sen det som har hänt då sista veckan, det var ju det här med, ja, det var lite motgångar eller vad man ska säga, den här senatorn, eller var det senatorn som höll tal i 25 timmar, och så var det samtidigt val i Wisconsin av juridiska tjänster, alltså domare som skulle väljas, och där hade ju Musk petat in massor av pengar.
De väljer ju allt från hundfångare till presidenter i det där landet. Att det är sheriffer och allt vad man nu väljer. Men det är ju lite märkligt det där med att man väljer folk till domstol. Och där genom då Wisconsins högsta domstol. Och då var det här kretsarna kring Musk, så hade petat in lite över 20 miljoner dollar i en valkampanj. Och deras kandidat förlorar. Men att det är ju... Man är ju van vid ett visst system. Och så blir man lite miljöskadad, för att det som man själv är van vid, så det är ju liksom det normala, och de andra gör fel. Man är ju bara människa, men att det där med att liksom ha demokratiska val till en domstol, så känns ganska främmande för mig som inte är van med ett sånt tillvägagångssätt helt enkelt. Men att det som skedde, så var ju i alla fall en, som kanske är det väsentligaste här och nu, är ju att Musk gick på en mina, för han har då varit med och bidragit till att den här ena mer konservativa kandidaten fick en himla massa pengar till en valkampanj, och ändå så förlorade den personen. Så att det tyckte han knappast var så himla trevligt.
Nej, det har varit lite tyst om honom. Så kom det ju rykte om att han ska avsluta sitt jobb också, för, eller vad det är, jobb eller uppdrag. Men det har inte bekräftats riktigt, men det blev, han har varit i alla fall lite mer osynlig sedan dess.
Kan man säga. Ja, och sen är det ju i och för sig en sak som då jag har varit inne på från första början, men att av lite andra orsaker, att att de som är i ledningen av Tesla, så tycker ju inte om att försäljningen djupdyker, det som vi har varit inne på att Trump är som så van med att ha all rampljus på sig själv, så han kanske inte är bekväm med att Musk har fått så mycket uppmärksamhet. Så att det är ju mot den bakgrunden som då jag diskuterar ganska öppet till och med att han knappast kommer att bli långvarig där, men att det återstår att se hur det blir. Men att det kan ju ske liksom på andra grunder än det som då jag har spekulerat i här.
Ja, visst. Nej, men det är väl någon regel att han inte ska få ha mer än 150 dagar. Men de har ju inte följt så mycket regler i alla fall.
Nej,
Så att...
det är nog mera ändamål och helga medlen där.
Ja, men en sak som vi läste, jag läste någon artikel om jämförelsen med tiderna då med Wilson också. När det var en del skumma grejer. För Wilson var en president som vi gick igenom då under din serie om alla presidenter. Man fick en ganska positiv bild av honom. Han var ju då under första världskriget och sen framöver där. Och sen tog han ju mycket initiativ för freden. Men det var en hel del skumras kan man kalla det där.
Ja, det var liksom sådana tidningsindragningar och folk som fick
Ja.
fängelsedomar och sånt. Men det är ju trots allt, då var man ju i ett världskrig helt enkelt. Så att jag tycker att det är ju, inte säga att det förlåter allting, men jag menar, vi har tidigare en gång varit inne på det här med att under andra världskriget att japaner tvångsinternerades i läger och
Jo.
sånt. Och ska någon skugga falla över Roosevelt med det? Ja, no, det kan man ju tycka, men att han kan ju rädda livet på en och annan japan för att de kanske ska råka illa ut bara med att visa upp nyllet på gatan så att säga. Någon det du frågar om, utan de här fängslandena under första världskriget. Men jag menar, om man är rädd för liksom spioner för att vi har som en tid med samhällsomstörtande verksamhet nu, så att i krig gäller andra regler helt enkelt. Så får man ju tycka vad man vill om det, och jag menar, ingen här tycker väl om, ja, rättsövergrepp eller vad man nu vill kalla det,
Där och lite
men.
grann försöker de ju det nu med det här att det är krig mot de här gängen till exempel, att man ska använda den gamla lagen, och det är det de försöker peta det till. Men det är ju uppenbarligen ännu i alla fall inte något sånt krig som det var på den tiden.
Nej, det är skillnad på ett världskrig och att man är frustrerad över någon knarklangare.
Ja, okej. Okay. Men det var någonting med hotdog. Vad var det? Hotdog, frankfurtkorv.
Det illustrerar ju någonting om liksom hur infekterat det är under ett krig, för att det var ju då som hotdoggen fick sitt namn, för att tidigare så talade man om frankfurtakorv. Men att det var ju inte så trevligt.
Nej.
Det var associerat till Tyskland då. Av alla de här som heter Smith, så många av de släkterna så hette väl Schmidt ännu under för lite 100 år sedan, men att då var det läge att helt enkelt byta namn så att det inte skulle klinga tydligt. Det gjorde ju i och för sig engelska kungahuset också. Då de började kalla sig för Windsor, de hette ju, vad fasen de nu hette.
Ja, just det. Ja.
De hade ju tyskt namn.
Men det var ju samma med Trumps farfar, som delvis av det skälet inte ville framstå som tysk, för hans släkt kom från Tyskland. Han kom från Tyskland själv, men de påstod att de var från Karlstad i Sverige
Ja,
då,
istället
och
var
Karlstadt
verkligen. Ja,
eller
precis.
någonting.
Karlstad i Tyskland, men att de sa att de var från Karlstad i Sverige. Och det där skriver ju Trump själv i en av sina böcker.
Ja,
Alltså, inte att han berättar hur det var, utan att han berättar att släkten kom från Karlstad i Sverige. För jag menar, jag har ju själv läst den där boken, så det är ju inget. Det är ju inte någon sån här andrahandsuppgift, så
Nej,
han.
han är inte, jag har ju själv bott i Karlstad. Vi har inte sett så mycket av Trumps välsignelse över den trakten i alla fall, men kanske vi är glada för det. Jag vet inte.
Vad vet jag?
Men författaren där som hade en del att säga om Wilson, det var en som du kände till. Vi kanske kan tipsa om honom också. Adam Hochschild.
Ja, Adam Hochschild, jag med stort reservation för uttalet. Den är till den där kan, för han skriver jättebra. Men den av hans böcker som jag då skulle rekommendera, så har ingenting med USA att göra, utan det handlar om det förtrycket av kongoleser i belgiska Kongo där i slutet av 1800, början av 1900-talet. Den heter Kung Leopolds vålnad, den där boken, och den är alltså helt fruktansvärd. Det är helt otroliga grejer som beskrivs där, men liksom också hur man har hur det avslöjades, den här vanskötseln av det där området och så vidare. Så att den är alltså helt fantastisk, den där boken. Det var, bland annat så var det en, liksom någon sån här, ska vi säga, speditör som började fatta misstankar. För han såg ju liksom vad som transporterades in och vad som transporterades ut. Och det var ju bara vapen och ammunition som kom in, och det hette ju utåt att de lär in födingarna att läsa och skriva och bli goda kristna individer och sånt. Men man konstaterade att det är ju bara bössor som kommer in här, liksom gummi och andra naturfyndigheter. Så han började rota i det där, och det blev ju en jädra skandal kring det. Men att den är alltså, det är en av de bästa böcker jag läst faktiskt.
Oj, men då får vi sätta upp tips om den. Men då, Trump fortsätter mot 100 dagar. Man vet inte, från dag till dag kommer allt det här att rasa. Har han tappat allting? Rasar världen, eller har han framgång, eller vad som helst? Vad är ditt bästa tips om utvecklingen från nu? Det är 70-80 dagar har gått. Finns en 25 dagar kvar till 100-dagarsräcket. Hur tror du det kommer att utveckla sig?
Ja, jag tror väl nog att man kan börja skönja liksom sjunkande förtroendesiffror för honom. Men jag menar, sen så kan det dyka upp någonting som svänger allt och varenda. För att man vet ju inte från en dag till en annan. Men att nu liksom hålla börskurser på kollapsar, och då kan det då tyda på att arbetslösheten kan börja växa till exempel. Och då blir det ju ännu värre, och i något skede börjar ju allt fler fundera att men det här är så riktigt riktig, riktig god idé att ha den här kan. Så att, men det som ju var och en själv kan notera här, så att man känns ju som att man inte vet någonting från dag till dag.
Nej, det är svårt att säga om det att han har så bråttom och gör ogenomtänkt, om det egentligen kommer att skälpa det, eller om han hinner förbi, så att säga, runda problemen. Och så vi får återkomma till det. Det är 25 sådär dagar kvar till 100-dagarsstrecket som man brukar ha som en utvärderingspunkt. Tack så mycket, Klaus Stolpe, för idag.
Ja, tack själv.
Tack för att du lyssnar på Omvalet 24, vår podcast om Trumps första 100 dagar och tidigare omvalet förra året. Du kan höra fler olika serier och läsa våra bloggar om USA på sidan totalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Där både Klaus och jag skriver bloggar, och sen har vi också vår serie om presidenter i USA, totalmedia.com.